för mig går det inte ihop. Man kan inte på ena sättet stå och argumentera för liksom kunskapsnationen Sverige och akademisk frihet och på andra handen liksom styra på det här sättet.
Du lyssnar på Samhällsvetarpodden med mig, Osla Berge. Idag ska vi prata om politikens syn på högre utbildning.
You all come to us young people for hope. How dare you? How dare you?
Hallå regeringen, hör ni vad vi säger?
De grupper och de individer som genomför den här sortens aktioner, de blir i det här säkerhetspolitiska läget nyttiga idioter för krafter som vill Sverige illa.
Bortförklaring efter bortförklaring efter bortförklaring.
Vi kan ta det efteråt, Magdalena Andersson. Kan du få berätta vad som var så roligt för allihopa?
Är du akademiker inom samhällsvetenskap med 180 högskolepoäng? Då är Akademikerförbundet SSR fackförbundet för dig. Vi organiserar dig som är yrkesverksam, student, doktorand, forskare, chef eller egenföretagare. Vi finns inom alla sektorer och tar ställning i frågor som rör dig och dina arbetsvillkor. Läs mer och ansök på akademssr.se eller ring oss på 08 617 44 00.
Hej och välkomna till Samhällsvetarpodden som leds av mig, Ursula Berge, samhällspolitisk chef på Akademikerförbundet SSR. Vår gäst idag är Jakob Fernert som ordförande för SFS, Sveriges förenade studentkårer. Välkommen Jakob.
Tack så mycket.
Jag tänkte vi skulle ta utgångspunkt i en debattartikel som nyligen har kommit från utbildningsminister Mats Persson. Och där skrev han att han ville dra ner på fristående kurser till förmån för mer pengar, framförallt till utbildningar till sjuksköterska och civilingenjör. Och det blev ett ramaskri, inte bara från lärosäten utan även från oss i facket och från er på SFS. Vad tänkte du spontant när du såg den artikeln?
Inledningsvis så blev jag väldigt upprörd, för jag tycker det visar på en misstro från politiker och politiken i stort, att vi på lärosätena, lärarna, studenterna, att vi inte har möjlighet att göra någon form av bedömning vad samhället har för behov, utan det liksom porträtteras som att vi sitter med ryggen utåt, och så tycker inte jag alls det är, utan vi arbetar ju mycket med de här frågorna som tas upp redan. Sen reagerar jag väl också på att det är en form av styrning. En form av styrning som vi har lämnat bakom oss. Vi hade det här på 70-80-talet, ett system som byggde på liksom stark statlig centralstyrning där byråkrater avgjorde liksom vilka utbildningsval som skulle gälla för studenterna och så. Och det har vi lämnat bakom oss av en anledning, och det var för att systemet inte fungerade. Så att blev vi upprörda såklart över det, att det systemet romantiseras. Och sen slutligen reagerade jag också på att det var mycket felaktigheter i texten om datan och sånt där. Som jag förväntade mig att man skulle ha koll på. Det finns ju även väldigt lätt att hitta på myndigheternas hemsidor och sådär hur utvecklingen har gått historiskt.
Mm. Och du skrev ju ett svar på hans debattartikel, det gjorde även vi. Och han skrev bland annat att antalet studenter på svenska högskolor har ökat kraftigt och expansionen har präglats av att allt fler läser fristående kurser. Och där, i ert svar tydliggjorde ni där vilka siffror som egentligen gäller. Vad har hänt?
Ja, egentligen, alltså det totala antalet studenter har ju ökat, men vi har ju sett att studenter på antalet fristående kurser har ju minskat faktiskt under den här perioden som hänvisas. Och om man ska gå tillbaka lite mer i historia, så har det här mycket att göra med någonting som heter Bologna-processen som började i början av millennieskiftet, och då sen dess kort sammanfattat så har det blivit väldigt mycket mer populärt med sådana här generella program som man säger, och yrkesprogram då. Färre och färre bygger ihop sina egna utbildningar helt enkelt. Så det stämmer ju helt enkelt inte. Och sen tycker jag väl också någonting som inte heller stämmer i artikeln riktigt är att Mats Persson ställer fristående kurser mot kvalitet då, och refererar till ingenjörsutbildningar bland annat. Och jag ser ju inte riktigt att det finns ett samband mellan fler fristående kurser och sämre lärarledd tid, utan det finns ju snarare i sådana fall ett samband mellan utbyggnaden av högskolan och kvaliteten på utbildningen. Så jag tycker det blir en fel historiebeskrivning egentligen om vi ska gå till botten med de här kvalitetsfrågorna. Mm.
Och ett sätt som han beskriver de fristående kurserna, det är ju att han säger att det är väldigt mycket kurser av hobbyliknande karaktär, och han tar fram exempel som han tycker är flagranta. Och så tycker han också att distanskurser är ett, får man intryck av, ett kvalitetsproblem. Och distanskurser var ju någonting som inte minst vid pandemin och i digitaliseringen var någonting som man tyckte var någonting bra, att det växte fram och så. Men hur ska man förstå regeringens syn på fristående kurser och distansutbildningar i det här sammanhanget?
Jag tror man ska förstå det mer som att man försöker porträttera en annan agenda i den här frågan. Jag tror att man går till attack mot fristående kurser och distanskurser. Men jag tror egentligen det är så att man vill, om man ska bli konkret, göra en förflyttning från humaniora samhällsvetenskapliga ämnen till det vi brukar kalla då STEM, alltså Science, Technology, Engineering och Maths. Som är liksom det som är trendigt på tapeten nu, eller man ska säga, eller ligger i linjen med den politiska agendan i alla fall. Så att liksom jag tror det är mer en sån liksom signalering man gör, men det är ju väldigt olyckligt tycker jag då att dra med sig fristående kurser och distanskurser i det här, som jag tycker ändå har ett väldigt stort värde i vårt samhälle. Fristående kurserna då, dels i liksom ett bildningsperspektiv, men också såklart kompetensförsörjning, men också distansutbildningen har ett otroligt värde. Vi är ett väldigt avlångt land i Sverige och alla har inte möjlighet att besöka ett campus för att genomföra sin utbildning. Så att distansutbildningen har varit ett otroligt verktyg för att liksom öppna upp högre utbildning och kompetensförsörjning i hela landet egentligen.
Och när jag hörde Mats Persson i lördagsintervjun, om det var förra lördagen eller när det var, då gjorde han stor sak om att politik är ju att prioritera. Ska vi förstå det i det sammanhanget? Att det här är hans sätt att skapa politiskt stöd för att man förflyttar resurser till STEM då, som du beskriver?
Bland annat tror jag att det är det, och vi kan ju se till exempel Sveriges universitetslärare och forskare har ju tidigare publicerat rapporter där man har studerat liksom hur mycket medel det saknas i systemet för att det ska liksom nå de nivåer som var tänkt när det här nuvarande finansieringssystemet vi har infördes på 90-talet. Och då har man ju kommit fram till att det saknas ungefär 7 miljarder kronor. Och uppenbarligen om man följer politiken så finns det inte 7 miljarder kronor för högskolepolitiken, utan det ska läggas på stridsvagnar och polisbilar och liknande. Så då tror jag att man vill ändå agera på det här området, högskolepolitiken, men det finns uppenbarligen inte medel. Regeringen har ju också till exempel signalerat att man gör en satsning nu inom citattecken som jag sätter här inne i studion, att en satsning på ingenjörslandet Sverige där man tillskjuter liksom 100 miljoner eller 200 miljoner, liksom det är ju ingenting i förhållande till de här 7 miljarderna som jag nämnde tidigare.
Mm. Någonting i sammanhanget, du var inne på det tidigare, det var det här med den akademiska friheten och hur man ska förstå akademisk frihet kopplat till politisk styrning. Och vi har ju ändå en liberal utbildningsminister, och det här med akademisk frihet har ju diskuterat och är väldigt mycket på tapeten nu, inte minst med tanke på olika internationella händelser och Ungerns ganska repressiva åtgärder riktat mot Central European University, men också andra saker där akademin, ja, med Floridas rätt till att ha gender and race studies och så vidare. Alltså den akademiska friheten är ju satt under press, kan man ju säga. Men hur ska man förstå en liberal utbildningsminister i det avseendet när han så tydligt nu säger vilka kurser man ska ge och inte ge på lärosäten?
Här tycker jag det finns ett fel i debatten, för att, och Mats Persson bidrar till det här, att det finns ett liksom vetenskaplig definition av akademisk frihet, och då brukar man prata om tre värden. Det är forskningens frihet, utbildningens frihet och lärosätenas liksom rätt till självstyre gentemot andra intressen, staten, ekonomiska intressen, religiösa intressen. Och allt för ofta tycker jag i debatten, men även i Mats Perssons fall, så fokuserar vi endast på forskningens frihet och liksom den individuella forskarens frihet att yttra sig. För mig och för liksom alla oss andra egentligen i sektorn så är akademisk frihet betydligt mycket större, som är mycket mer komplext. Och framförallt om liksom hur lärosätena ska ha, liksom, hur ska det vara armlängds avstånd mellan vetenskapen och politiken? Det är väl ändå rimligt att liksom tänka sig i ett samhälle. Och på grund av det här så har vi ju ett system i Sverige där det är lärosätena som har ett ansvar för att bestämma över utbudet, vad man ska ge ut för utbildningar inom ramen då för vissa ekonomiska liksom budget som man har från staten. Och här då tycker jag att när man signalerar då att man vill styra på det här sättet, så blir det ju en direkt inskränkning i lärosätenas liksom självbestämmande över sin verksamhet och vad som ska läras ut. Och då blir det ju förlängningen, när man styr då på den autonoma sidan som jag pratade om, det blir också i förlängningen styrning på utbildningens frihet och forskningens frihet. Så jag tycker det finns ett behov i debatten att liksom bredda begreppet för att faktiskt inkludera de aspekter som det liksom har enligt forskning och så vidare. Hur man ska förstå en minister i det här? Jag liksom, som liberal tycker jag det är uppenbart att man ska liksom liksom stå upp för de här värdena. I en liberal demokrati så ska vi ha akademisk frihet såklart. För mig blir det väldigt svårt hur man kan vara liberal och samtidigt då som ministern gör förespråka centralstyrning då, vilket det här i princip är då, att istället för att studenterna ska välja vilken utbildning man ska läsa som man tycker är mest intressant, som man tror kommer leda till jobb, som man tror att man kommer prestera på, så ska då centrala byråkrater då antar jag sitta och göra en bedömning över vad som liksom, vem som ska läsa vad och sådär. Och det, alltså jag förstår inte hur det går ihop i en liberal liksom ideologisk bild, men det kanske finns någon resonemang bakom det, men jag har inte fått höra någon förklaring från statsrådet.
Nej, och akademisk frihet, alltså framförallt SULF som du nämnde tidigare, Fackförbundet för universitetslärare och forskare, har ju sagt att men vi har en grundlagsfäst skydd för akademisk frihet för forskning och forskare, men inte för utbildning, och att det skulle vara och värde just nu att titta på det, hur utbildningen också skulle kunna skyddas grundlagsmässigt. Hur tänker du runt det?
För oss är det en självklarhet, och vi har ju gått samman då med SULF och SOHF som är Sveriges universitets- och högskoleförbund, där vi tillsammans nu under några år har gjort ett gemensamt uttalande där vi säger att vi behöver ett grundlagsskydd för den akademiska friheten i Sverige. Och det är ju såklart för att vi tycker att vetenskapen ska vara fri från andra särintressen, och att i en verksamhet där man försöker att komma så nära sanningen som möjligt, där man försöker hitta liksom, kunskapen, då tycker vi det att det är rimligt att det är vetenskapen som styr och inte liksom politiska, populistiska intressen. Så för oss är det här en självklarhet, och liksom utbildningen saknar i dagsläget det här skyddet och har ju blivit föremål för väldigt mycket styrning, vilket jag tror vi kommer in på senare. Så att vi ser det här som liksom ett stort behov just nu, att utbildningen får ett större konstitutionellt skydd.
Och förra året så gavs SULF ut en skrift om akademisk frihet som skrevs av statsvetarprofessorn Shirin Albeck Öberg. Och på den konferensen var även Mats Persson där och talade ändå varmt om att man kanske skulle överväga det om att grundlagsskydda akademisk frihet kopplat till utbildning. Och sen kommer den här artikeln om att x antal kurser är hobbykurser och borde inte finnas. Hur tänker du? Hur får man ihop det här?
Nej, för mig går det inte ihop. Man kan inte på ena sättet stå och argumentera för liksom, kunskapsnationen Sverige och akademisk frihet och på andra handen liksom styra på det här sättet. Och det finns flera exempel nu vi har sett under den nuvarande regeringen där man gör inskränkningar som liksom, där det ännu en gång som jag säger, liksom, där politiken tar över från vetenskapen och sätter sig själv i centrum. Och jag brukar alltid säga så här att om man vill utbilda sig i Sverige och inte vill ha en vetenskaplig utbildning, så finns det hur många sätt som möjligt. Vi har yrkeshögskola, vi har folkhögskola, det finns studieförbund som ger ut utbildningar, det finns liksom tankesmedjor som ger ut utbildningar. Så att man kan bilda sig på massa andra sätt om man inte är nöjd med liksom den vetenskapliga kopplingen. Men i högskolan så är ju liksom forskningsanknyten utbildning är ju hela grunden. Och då ska vi vara trogna till det, tycker jag, och inte låta liksom... Jag tycker det är en väldigt märklig ordning att det är politiker i riksdagen som ska avgöras vad som lärs ut på våra högskolor och inte lärarna, forskarna och studenterna.
Mm. Och Shirin Albeck Öberg som skrev den här rapporten till SULF, jag hade möjlighet efteråt att podda med henne. Hon sa att ja, men det har ju gått bra hittills att akademisk frihet också inom utbildningen faktiskt inte har hotats, i alla fall på senare tid. Men hon säger att vi har lite en vackert väderstyrning av det här i bemärkelsen att när det plötsligt finns en massa klåfingriga politiker eller ett internationellt tryck som talar om att det är en viss typ av utbildning som ska ges och så vidare, då har vi inte riktigt lagstiftning som levererar på att skydda. Delar du den bilden?
Ja, det gör jag. Och sen det blir såklart, du nämnde SULF och liksom, omvärldshändelser. Det finns ju fruktansvärda exempel från Europa. Till exempel mina kollegor i Belarus. De kan ju inte vara liksom, aktiva utan att riskera att bli gripna av polis. Vi har sett till exempel i Turkiet så byter man ut, man fängslar, begriper universitetslärare och byter ut rektorer som är liksom, regimvänliga. Så att, det finns ju allvarliga exempel. Jag vill inte påstå att vi har lika allvarlig situation här i Sverige. Men det vi har och har haft är ingrepp i den akademiska friheten över tid. Och jag kan ju ta några exempel från utbildningen nu. Att på sistone har vi till exempel det här i Tidavtalet där man har skrivit att man ska göra om socionomutbildningen så att socionomer ska bli bättre på att bekämpa gängkriminalitet. Uppenbart exempel på där man vill gå in och styra och inte litar på att vetenskapen kan ta det här ansvaret att lära ut liksom vad som är aktuellt. Men då liksom har jag sett oppositionen oja sig över det här. Men exakt samma sak hände i januariavtalet. Det är bara att titta där. Där skedde det också inskränkningar, till exempel lärarutbildningen, vad som ska läras ut där. Och lärarutbildningen är ett typiskt exempel på en utbildning som har blivit helt förstörd, vill jag påstå, av liksom politisk styrning. Att det kommer liksom reformer tätt om varje år och liksom utbildningen hinner knappt ställa om innan det kommer en ny förändring. Så att de här som ojar sig i oppositionen, så vill jag liksom, de som var i januariavtalet, alltså Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet, Liberalerna, alla de är skyldiga till exakt samma sak som händer just nu under ja, Tidöavtalets era, som sagt.
Mm. Ibland är närminnet jättesvagt.
Ja,
men det finns ju ändå, alltså, för den som inte är sådär jätteinsatt i styr- och anslagssystemen till högre utbildning, så har man ju ändå bilden av att det ändå finns en styrning från statens sida med det, ja, men dyra läkarplatser och så vidare. Att då har man ju ändå sagt att se så många platser ska det finnas på olika lärosäten på vissa utvalda dyra utbildningar. Men var går gränsen när det blir för mycket styrning? För det där har vi ju lärt oss att leva med.
Ja, uppenbarligen så tycker jag att så fort liksom eller politiken då tar sig en större plats i utbildningen än vad vetenskapen gör, så tycker jag att det är liksom för mycket egentligen. Sen kan man ju tycka, eftersom det är statligt finansierad verksamhet, så kanske det borde finnas någon form av ram för vad vi ska tycka. Men då går jag tillbaka än en gång, att man måste ha en tillit till att våra offentliga institutioner faktiskt har det offentliga i beaktning. Och det tycker jag lärosätena har i största grad, och det finns också forskning som tyder på det. Sen man kan ju prata om liksom vissa legitimationsyrken där man liksom måste ha väldigt stort ansvar för andra personers liv och sånt där och ska utbilda sig. Där kanske det finns ett behov av liksom att man ska kunna få en legitimation, och det kanske ska vara statligt styrd. Men då tycker jag att legitimationen ska vara statligt styrd, men inte nödvändigtvis utbildningen behöver inte vara statligt styrd på det sättet.
Men att i högskoleförordningens bilaga 2, tror jag det är, finns en massa yrkesexamensbeskrivningar som ändå är, de är väl i huvudsak författade av tjänstemän på UKÄ, men det är ändå politiskt beslutat. Tycker du att det är ett problem?
Det är ett problem, och det har vi tagit upp länge, att vi tycker att den bilagan då är alldeles för inskränkande i verksamheten. För då blir det ännu en gång att det är politiken som sätter sig i förarstolen istället för vetenskapen. Så vi hade ju istället gärna sett, nu kommer låta jättedramatiskt, men att man tog bort alla dem, eller att man förflyttade den här listan då till någon annan plats. Var det skulle vara, man skulle kunna ge det till en myndighet som får ge ut föreskrifter, eller att lärosätena själva får komma överens om det här. Men som det är just idag, så är det liksom öppet mål för politiker som vill styra utbildningen. Och liksom de exempel som vi har idag kanske inte låter så allvarliga för gemene man, men vem vet vad som väntar i framtiden. Det kan ju komma andra vindar som liksom vill att vi ska göra ännu större inskränkningar, eller att vi ska ha en annan agenda framöver.
Mm. Och i högskolelagen, nu låter det som jag sitter och läser förordningar och lagar hela tiden, det kanske jag gör också, men i alla fall, där står det att dimensioneringen av högre utbildning ska styras av studenternas efterfrågan och arbetsmarknadens behov. Tycker du att det görs?
Typ med, jag ska rätta, det står i regleringsbrevet, det står inte i högskolelagen. Jag tycker fortsatt att studenternas, eller vi tycker det, att studenternas efterfrågan ska styra. Och här tycker jag det porträtteras fel ibland, att man tycker inte att studenterna är representativa för de behov som finns i samhället. Sånt där. Jag tycker det, och forskning visar också ännu en gång att när studenter väljer utbildning, så gör man mycket det beroende på vad man tror det kommer leda till för framtids liksom, utsikter och om man är intresserad av det och så vidare. Så att jag tycker ändå studenternas efterfrågan är en ganska bra verktyg för om man vill, ja, få till liksom ett system där samhället sätts i fokus och man liksom försöker styra efter nytta.
Mm. Och jag som också sitter ganska mycket i arbetsmarknadspolitiken kan konstatera att högutbildade personer med en högskoleexamen har ju sällan eller aldrig arbetslöshet. Så någonstans lyckas de ju använda, är de nyttiga på arbetsmarknaden?
Ja, det här är ju, om jag då får, det finns vissa aktörer i samhället, behöver inte nämna några vid namn, men till exempel vissa på arbetsgivarsidan ibland kan tycka, som liksom porträtterar att högskolan utbildar för arbetslöshet, har varit någonting som har sagts nyligen. Och det tycker jag också är, stämmer helt enkelt inte, utan att om man tittar på till exempel statistik från OECD så klarar sig svenska studenter väldigt bra både när man kollar på ett år efter avslutade studier och fem år efter avslutade studier. Och man kan också se att vi presterar i alla fall lika bra eller till och med bättre än vissa av våra grannländers studenter när man tittar på etablerings efter, ja, sådär. Så jag tycker mycket av den här kritiken har inte riktigt höjd, om jag ska vara ärlig.
Mm. Men om man då, vad som då ska styra, att det, om vi då konstaterar att studenternas efterfrågan ganska väl svarar mot arbetsmarknadens behov, så går ju ändå utbildningsministern ut och säger att nu måste vi utbilda fler sjuksköterskor och ingenjörer. Och det är klart, vi har ju brist på sjuksköterskor och ingenjörer. Men hur borde det här lösas istället?
Liksom, om man vill ha liksom, framstående, excellent kunskapsnation som Mats Persson pratar om, då tycker jag man ska säkerställa att utbildningen håller rätt kvalitet. Och det är ju liksom grundkärnan i det här. Och liksom, det kopplas ju mycket till finansieringen, som jag sa, att vi liksom har en ständig urholkning, och som ni har pratat om här tidigare på SSR-podden om liksom produktivitetsavdrag. Det är ju också någonting som drabbar många högskolor och universitet. Så uppenbarligen liksom att blir det ju sämre förutsättningar för att bedriva en utbildning och liksom pumpa ut då till de här verksamheterna som nämns, liksom kompetensförsörjning. Det jag vill säga också är att om man tror att högskolan och universiteten kan lösa liksom lärarbristen i Sverige eller sjuksköterskebristen i Sverige eller ingenjörsbristen i Sverige, så tror jag man bör tänka om, för att de problem som finns inom svensk skola, till exempel med bemanning, det tror jag inte enbart beror på högskolan, utan det beror säkert på frågor som lön, arbetsmiljö, liksom den aktuella skolsituationen vi har generellt i Sverige, tillsammans med sjukvården. Jag pratade med några sjuksköterskestudenter som sökte jobb nu efter examen, och då vägrade sjukhusen ge dem mer än 28 000 i lön. Och då tycker jag att det är väl självklart då att man inte är så intresserad av att jobba kvar som sjuksköterska om man inte kan få mer än 30 000 i lön om man har utbildat sig på en akademisk utbildning. Så att, och samma med ingenjörsutbildningarna, om vi ska gå tillbaka till dem. Om man vill att fler kvinnor ska utbilda sig i STEM, om man vill att fler ska intressera sig för liksom de tekniska ämnena, då måste man börja tidigare. Man kan inte komma till 22-åringar och säga att liksom, nu ska alla börja STEM, utan det här är någonting som måste börja liksom förskolan, grundskolan, liksom gymnasiet. Så att, liksom, att lägga all skuld på högskolan för de här frågorna tycker jag är ganska orättvist.
Mm. Och vi som jobbar i facket tycker att attraktiviteten i yrken ligger också i att man har, som du nämnde, bra lön men också bra arbetsvillkor. Sjuksköterskorna har ju nu strejkat nu för, och vägrar övertid och mertid och så vidare. Så att det är väldigt mycket som handlar om villkoren i arbetslivet också. Men jag ständigt återkommer till den här famösa debattartikeln som utbildningsministern skrev. Då skrev han bland annat att vi måste höja kvaliteten i högre utbildning. Och han tog som exempel att den lärarledda tiden på civilingenjörsutbildningen har blivit allt lägre och de kan inte labba och så vidare. Men är inte det en legitim strävan att få upp antalet lärarledda timmar och så vidare?
Det tycker vi absolut, och vi vill ju också ha högre kvalitet i högre utbildning. Problemet är att den väg som Mats Persson vill gå är ju inte rätt väg, helt enkelt. För att än en gång, han ställer då fristående kurser och distanskurser som ett motvikt mot kvalitet, och det är det inte. Det jag tycker man skulle kunna ha om man vill ha en seriös diskussion, det är att, tycker jag, att så här, utbyggnaden av högskolan som har skett, eller om vi ska bygga ut högskolan ännu mer, är den redo för att göra det om vi ska ha kvalitet i vår utbildning? Liksom bemanning av lärare till exempel, det tar tid, det tar lång tid att liksom bygga upp en forskningsmiljö, rekrytera bra lärare. Så att jag tycker att förvänta sig att vi bara ska pumpa in ännu mer studenter i högskolan och att det ska bli ett bra resultat, det kräver att vi faktiskt ger verksamheten förutsättningar, och sådana förutsättningar råder inte idag, och det vet jag att statsrådet är fullt medveten om, och det handlar om en prioriteringsfråga om man faktiskt vill satsa på den här fina kunskapsnationen som vi pratar om hela tiden.
Mm. Och både du och jag är ju statsvetare, det vill säga jag kommer från samhällsvetenskapliga ämnesområdet, och tittar vi på lärarledda lektioner för samhällsvetare jämfört med civilingenjörsstudenter så har vi ju inte ens hälften. Så han bekymrar sig över att färre lärarledda lektioner i de fakulteter som har absolut flest.
Ja, och där har ju samhället redan gjort en prioritering, eller ja, samhället, politiken, vem det är nu man ska säga, men att de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnena har ju betydligt lägre ersättning än vad de tekniska utbildningarna har, och vårdvetenskap för den delen, eller medicin. Så redan där finns det ju en orättvisa, eller man ska säga. Sen också för ingenjörs, jag pratar med många ingenjörsstudenter som inte vill ha mer lärartid, för att de har redan så mycket lärartid och de vill kunna faktiskt sätta sig ner och kunna reflektera över sina studier. Så att säga att vi bara behöver mer lärartid på ingenjörsutbildningar, vet jag inte om det alltid stämmer. Men de andra utbildningarna är ju definitivt behov av kvalitetsförstärkningar, och jag träffar vissa studenter inom humaniora till exempel som får träffa sin lärare 1-2 gånger i veckan. Och det tycker jag är flagrant. Liksom. Hur säkerställer vi forskningsanknytning som det ska vara i högskolan när man får träffa en lärare 1-2 gånger i veckan? Liksom. Då är det ju självstudier nästan bara.
Mm. Och statistik jag hittade var att vi ligger ungefär, inom samhällsvetenskap ligger man på ungefär 7 timmar i veckan som man har lärarledd tid. Så det resterande upp till 40 eller hur länge, många timmar man nu vill plugga i veckan, så är man är det självstudier som räknas. Du, en annan sak som han bekymrar sig över i den här debattartikeln var ju genomströmningen, och att det, han tycker att fristående kurser har sämre genomströmning och det blir ja, hobbyliknande och så vidare. Och det är klart, genomströmning, vi vill ju ha valuta för våra skattepengar som vi pumpar in i högre utbildning. Så ambitionen att höja genomströmningen behöver kanske inte vara fel.
Nej, den behöver inte vara fel, och den behöver inte vara fel för flera involverade i det här. För individen då, att om man inte liksom går klar sin utbildning, det kan ju såklart vara en konsekvens att man inte... Ja, man kan ju såklart att man har lagt ner tid på en utbildning som inte man får någon utdelning av, att man får en alternativ kostnad och att man hade kunnat jobba istället. För lärosätena hade det också varit bättre med högre genomströmning, eftersom deras finansiering också är prestationsbaserad. Så man får ju en del för när studenterna kommer in, och sen får man också en del när studenterna väl kommer ut. Men om studenterna aldrig kommer ut, så kommer ju finansieringen såklart drabbas. Och sen för samhället såklart, att vi har ju många yrken där vi uppenbarligen behöver få ut personer som kan söka legitimation till exempel. Och så att det, alltså ambitionen i sig tycker jag inte är fel. Men ännu en gång, genomströmning för mig är liksom en produkt av kvalitet. Och det är väl det jag tycker vi behöver fokusera mer på, än att ställa liksom ämnesområden mot varandra på det här sättet.
Ja, och också program mot fristående kurser kanske. Mm. Men... förutom att jag förstår att mer resurser till högre utbildning generellt är ett bra sätt som höjer kvaliteten och därigenom genomströmningen. Finns det några andra quick fix i det här avseendet?
Ja, genomströmning påverkas av jättemånga saker såklart. Det kan ju ha att göra med liksom hur kurserna är upplagda, eller om det är någon form av interaktion mellan lärarna och studenterna. Det kan också vara en fråga om förkunskaper, vi brukar prata om väldigt mycket i Sverige. Vad får studenterna med sig för kunskaper från gymnasiet? Det är väl ingen som inte känner till hur diskussionen går om svensk skola till exempel just nu. Det här har blivit väldigt mer uppenbart för oss i högskolan, att studenter har inte de förkunskaper som vi tidigare har krävt av dem. Så det blir en fråga för lärosätena att hantera. Ekonomisk situation kan påverka möjlighet till boende och så vidare. En quick fix som jag tycker man ska kunna uppmärksamma mer är liksom lärarnas pedagogiska förmåga, det vi brukar säga som högskolepedagogik då. Där vi ser att de två stora grenarna i högskolan, forskning och utbildning, så är det väldigt uppenbart att forskning får premieras väldigt mycket mer än vad utbildningen gör. Får mycket större omtanke, har mycket mer prestige. Så utbildningen och hur vi liksom lär ut, engagerar studenterna, den brukar oftast hamna på andra plats, och det märks väldigt tydligt från studenthåll. Mm.
Och vi inom fackföreningsrörelsen tycker ju det här med fristående kurser är ett bra sätt att kunna tillgodogöra sig utbildning, inte minst kopplat till livslångt lärande. Vi har ju nyligen gjort en partsöverenskommelse om att införa det här nya omställningsstudiestödet, som innebär att man mitt i arbetslivet ska kunna få studiestöd och studieledigt för att plugga upp till ett år på heltid. Och då är det ju lätt att tänka sig att fristående kurser är ett bra sätt att kunna kompetensutveckla sig mitt i arbetslivet. Så vi tycker ju att det där är, att det är lite oroväckande, eller väldigt oroväckande, om man tycker att fristående kurser är ett väldigt stort problem. Och det som ett problem som vi har haft är att väldigt många som är mitt i arbetslivet har försökt plugga parallellt. Samtidigt som man fortsatt jobba heltid har man försökt ta såna här kurser. Och då är det ju lätt hänt att man kanske inte klarar alla tentor, för att man jobbar ju heltid vid sidan om. Så nu företräder du SFS, som kanske mer företräder grundstudenter än sådana här som livslångt lärande studenter. Men vad tänker du runt omställningsstudiestöd i det här perspektivet?
Nej, jag kan börja med att säga jag företräder alla studenter, så att jag gör ingen skillnad. Men till att börja med vill jag säga, det här var också en reaktion jag hade när jag såg debattartikeln som du frågade först. För det här, vi har ju inte haft jättemycket reformer i våran sektor, några alltså så här större genomgripande, men liksom införandet av omställningsstudiestödet, det har ju varit en stor grej. Alltså det var ju liksom en av de största nyheterna liksom som vi har haft på kanske 10 år. Och då var jag också jättechockad av att läsa artikeln, för det här går ju emot allt det som jag tycker i alla fall jag uppfattat från arbetsmarknadsparter om vad man efterfrågar och den partsgemensamma överenskommelse som finns. Så väldigt förvånad över det. Innan jag går in på vad jag tycker om omställningsstudiestöd vill jag bara säga att jag tycker ändå också att vi har ett ganska flexibelt system i Sverige som vi har med, man kan läsa fristående kurser. Det finns vissa lärosäten som har börjat med fristående kurser som är kortare än 5 högskolepoäng. Man kan läsa en magister istället för en master, alltså en 1-årig utbildning. Man kan ta en licentiat istället för att doktorera på 2 år då, istället för 5. Så att systemet har ju flexibilitet inom sig. Det jag vill säga om omställningsstudiestöd är att vi är jättepositiva till att fler kan studera och ställa om. Och vi är också positiva till systemet med studiemedel. Och det är, liksom, det är mycket generösare liksom för de som vill ställa om. Så det är vi positiva till. Det vi har varit negativa till är väl att det påverkar, vi tycker inte att det ska ske på bekostnad av de andra studenterna då, eller man ska säga att till exempel det här med CSN-räntan har varit en fråga som har engagerat många av våra medlemmar och även oss. Vi har ju också varit kritiska mot att vi tycker att man borde hålla isär studiemedlet och vilket utbud som ges, utan idag så är det ju inte individen själv som får avgöra om ens utbildning kommer få finansiering, utan det är ju då än en gång en central byråkrat som tar ett beslut om vilken utbildning som de, eller ja, på omställningsorganisationerna då, som avgör om utbildningen möter arbetsmarknadens behov. Och det där har vi uttryckt kritik mot i flera remissvar och liknande.
Mm. Och omställningsstudiestödet föddes ju som en idé som fackförbund och arbetsgivarorganisationer tillsammans kom överens om i ett så kallat huvudavtal. Men sen gjorde man ju en deal med staten om detta. Så staten går in och finansierar en grundplåt i det här med omställningsstudiestödet och sen toppar parterna upp på olika sätt. Och då kan man ju uppleva att ja, men då har vi gjort en trepartsöverenskommelse med staten. Och vi har kritiserat för att de inte har gett CSN tillräckliga resurser att kunna hantera det här stödet. Så det är galna köer och eftersläpningar och så vidare. Men att nu också spela in att fristående kurser ska skalas ner kan ju också uppfattas som ett hot mot överenskommelsen i sin helhet.
Det tycker jag absolut. Och liksom, som sagt, jag ser fristående kurser som en styrka i Sverige och jag tror många uppskattar det, att det finns den flexibiliteten. Det ska ju också sägas att det här då, om vi går tillbaka till politisk styrning, så tycker jag det här är också ett bra exempel på där januariöverenskommelsen och kanske arbetsmarknadsparter i den, men framförallt januariöverenskommelsen, gick lite för snabbt fram och kanske inkluderade inte riktigt lärosätena i den här processen. Så att när omställningsstudiestödet var färdigförhandlat och hela LAS-överenskommelsen, då blev det en väldigt snabb macka till lärosätena att liksom ställa om till att erbjuda mer snabba kurser eller kortare kurser. Så att om politiken hade inkluderat lärosätena till en början, så tror jag det här hade gått betydligt snabbare. Men sen ska jag också säga att det finns ju utbildningar för den som vill ställa om. Vi har till exempel uppdragsutbildning i Sverige. Det säger att en arbetsgivare kan köpa utbildning på en högskola åt sina anställda. Så att om man vill på riktigt kompetensutveckla sin personal eller liksom ställa om i arbetslivet, så finns det ändå, tycker jag, vägar att gå.
Mm. Och inom ramen för överenskommelsen finns också att omställningsorganisationer kan köpa utbildningar av lärosäten, och då ska man också kunna få omställningsstudiestöd för sådana. Ja, från fackligt håll är vi ju inte heller intresserade av en lösning som innebär att, att personer mitt i arbetslivet tränger ut grundstudenter från högre utbildning. Det är ju inte eftersträvansvärt mål för någon. Och då, det är klart att det blir en resursfråga hur man på olika sätt hanterar det.
Och jag kan ju bara till CSN försvar säga att jag har fått föredragningar där man får se de här handläggningsprocesserna och hela kartan liksom, och det är en enorm process. Så jag har full förståelse att det liksom är en ansträngd situation på myndigheten och så. Men då, än en gång, politiken tar inte sitt ansvar riktigt kanske i att säkerställa att överenskommelsen kommer på plats.
Mm. Nej, den skulle ganska falla på regeringen och riksdagen som ger anslag och inte på den myndighet som har att utföra det. En annan sak som jag slogs av i den här debattartikeln som innehöll så många saker som man kan reflektera över, det är själva idén om andelen som ska läsa högre utbildning. Och formuleringar jag fångade upp ur den debattartikeln var som här att det devalverar värdet av en akademisk utbildning om många läser, och alla kan inte bli akademiker, och citat, ett sätt att dölja ungdomsarbetslöshet. Och vi har ändå haft en ambition om att fler och fler ska skaffa sig högre utbildning och också överhuvudtaget skaffa sig mer utbildning oavsett utbildningsnivå. Men hur tolkar du de här formuleringarna?
Alltså, väldigt märkligt tycker jag. Jag ser det väl mer som att man vill ta en politisk poäng mot sin företrädare kanske på utbildningsdepartementet. Men om jag får gå till forskningen ännu en gång, så finns det forskning som visar att vi har positiv marginalnytta av att folk pluggar på högskola, både för individen och för samhället. Så att det vill säga, om en student går in och pluggar så kommer både studenten tjäna på det och vi i samhället, trots att det är, vi finansierar studiestöd och högskoleutbildningen. Så att, liksom att påstå att vi liksom belastas av att för många pluggar, tycker jag, det stämmer bara helt enkelt inte. Och sen tror jag också att om man tittar på Sverige som ekonomi, så tror jag självklart att vi tjänar på att fler utbildar sig. Vi är ett kunskapsintensivt land. Vi har en stark teknisk utveckling framöver också, med det trendigaste ordet i samhället, AI. Där vi ser att kanske, hur ska jag säga, enklare yrken eller arbeten kommer ha stora utmaningar med hur man ska förhålla sig till AI. Så där tror jag att många kommer behöva ställa om till att liksom lära sig ännu mer om hur man i sin yrkesroll kan liksom prestera och bidra. Så att jag tycker att utbildningen har en plats i samhället, och det här att vi utbildar för arbetslöshet och att alla inte kan bli akademiker är ganska, ganska fånigt faktiskt. Sen en diskussion jag tycker man skulle kunna ha däremot, det, och som jag inte har hört någon politiker ha ännu, det är liksom det här visionen om hur vi utbildar människor i Sverige. Den har inte jag hört någon säga på många år, och där skulle man liksom kunna prata om liksom hur utbildar vi befolkningen i Sverige, vad ska vara högskolans roll, vad ska vara yrkeshögskolans roll, vad ska vara folkhögskolornas roll, vad ska vara komvux roll, hur liksom ser vi till att gymnasiet och de lägre utbildningsnivåerna liksom matchar med det här systemet. Just nu upplever jag att det är väldigt mycket duttande. Vi lägger lite pengar på yrkeshögskolan, vi lägger lite pengar på liksom yrkesvux och så vidare. Och så duttar vi fram. Liksom. Men det här stora liksom whiteboard-tavlan där någon har ritat upp liksom att det här är någonting vi borde eftersträva, den tycker inte jag finns riktigt från politiskt håll. Och det kanske, ja, det är någonting som jag tycker ändå vi borde prata mer om liksom. Framförallt yrkeshögskolans roll till högskolans roll. För att om man vill ha utbildning som är direkt kopplad till arbetsmarknadens behov, då finns det yrkeshögskolan. De får inte bedriva utbildning om det inte finns ett behov på arbetsmarknaden. Så att, gärna en större karta om hur vi ska göra.
Mm. Men om man tänker på vad som är sagt nu här om att politik handlar om att prioritera. Ser vi framför oss med de här formuleringarna att det finns en vilja att dimensionera ner högre utbildning, skyffla mer pengar per capita till STEM-utbildningar, och på så sätt finansierar vi det. Färre ska gå en högre utbildning.
Det är signalen som kommer i alla fall. Sen om man tittar på alltså det här är också någonting som jag tycker är spännande, att ungdomskullarna förväntas öka de kommande åren, så att vi kommer ha fler personer som är mellan 20-25 års ålder eller något sånt där, när många börjar plugga. Så om man följer befolkningsutvecklingen så borde i teorin utbildningen öka framöver. Men jag ser ju att vi gärna skulle ha en diskussion om liksom, vad klarar högskolan av? Liksom, vi, som jag har sagt, sedan 93 har vi haft det här hemska finansieringssystemet. Och liksom, kommer vi klara av att utbilda så mycket mer personer givet de här förutsättningarna? Och liksom det jag också vill framföra, som jag sa tidigare, att det är ett ansträngt läge, tror jag, i samhället där den här nattväktarstatens funktioner, eller man ska säga, slukar ju alla resurser för tillfället. Så det är uppenbarligen att de resursförstärkningar som högskolesektorn har fått tidigare, sådana kanske man inte kan förvänta sig i framtiden. Och politiken vet väl om det här och försöker väl styra så att man kan nå sina ambitioner oavsett hur det ekonomiska läget är.
Mm. Ja, från en dag till en annan kan man slussa över massor med pengar till polisen, till försvaret, till kriminalvården och så vidare. Men inte motsvarande till högre utbildning uppenbarligen. För den signal som skickas, till exempel, så är det så att kvinnor utbildar sig mycket mer än män. Vi har haft en trend över decennier tillbaka att det är en större andel överhuvudtaget som söker sig till högre utbildning, som tidigare ändå uppfattas som någonting bra. Har vi nått någon tipping point här? Är det dåligt att kvinnor utbildar sig så mycket som de gör?
Nej, det tycker jag inte. Jag tycker det är väl synd att män inte är lika intresserade av att läsa vidare inom högre utbildning. Sen tycker jag väl att högskolan har ett arbete att göra också i att ställa om till det moderna samhället vi har idag. Vi ser till exempel på, om man tittar på andelen professorer, så är ju fortfarande en väldigt stor andel av dem fortfarande män, trots att vi har fler kvinnliga studenter i högskolan och fler kvinnliga doktorander. Så att man kan ju fråga sig varför vi inte har kommit längre med de här frågorna i högskolan i alla fall. Men att det är ett problem för samhället att fler från den ena eller andra utbildar sig, det lämnar jag åt att vara. Men ja, som sagt, jag tycker synd att vissa inte känner sig välkomna i högskolan, och det är uppenbarligen någonting vi behöver jobba på.
Mm. Jag tänkte vi skulle avrunda med och du har varit inne på det flera gånger, och det handlar om, men hur borde vi göra istället nu? vad är din målbild? Vad borde vi göra här och nu för att inte gå den väg som kanske Mats Persson beskriver, utan du har en annan vision om hur högre utbildning skulle konstrueras, förutom mer pengar, för det är väl kanske en grundantagande.
Jag skulle vilja se liksom ett omtänk totalt när det gäller högre utbildning, och det har att göra med att det system vi har idag, det föddes på 90-talet. Det var trendigt med new public management och effektivisering. Den tiden tycker inte jag råder längre, utan sådana idéer, framförallt om new public management, har ju kommit att ifrågasättas mer och mer. Och jag tycker att vi egentligen borde ta oss en frågeställare, att går det att undervisa snabbare varje år? Går det att undervisa 2% snabbare i föreläsningssalen? Och jag tycker väl att utbildning är en verksamhet som inte går att effektivisera sönder, utan den måste ha ett visst svängrum för att kunna upprätthålla hög kvalitet. Jag tycker såklart det behövs mer resurser, men framförallt prislapparna då, som vi brukar prata om, eller ersättningen, det här, vad lärosätena får per student, de behöver ses över. För det här har satts på en gång i tiden av liksom tjänstepersoner som gör någon form av bedömning, men de tar inte alls hänsyn, tycker jag, till vad det faktiskt kostar att utbilda en student i den moderna högskolan. Och vi har också sett att kostnaderna har ökat, men resurserna har inte gjort det. Så att liksom, det pågår ju en ständig urholkning av det här. En annan grej som kanske inte nödvändigtvis kostar, men som är också kopplat till det här med new public management, är att vi måste titta över det här med den liksom prestationsbaserade delen av finansieringssystemet. Att lärosätena får betalt när studenterna kommer in, men de får också när studenterna kommer ut. Och det här sätter ju krokben för många grejer i verksamheten, men framförallt av livslångt lärande, som vi har pratat om, att de här yrkesverksamma, det finns ju kanske en sannolikhet att de inte stannar lika länge på utbildningen, och då tappar ju lärosätet sin finansiering helt, nästan, eller ja, halva i alla fall, uppåt halva, och då blir det ännu sämre förutsättningar för att bedriva en verksamhet. Så det tycker jag vi borde ta bort. Och slutligen en åtgärd som inte nödvändigtvis är kostnadsdrivande, som vi känner väldigt starkt för, det är att vi vill ha ett samlat anslag i högskolesektorn. Och det är att idag får universitet och högskolan, de får två påsar med pengar. En för utbildning och en för forskning. Men man får inte blanda de här medlen i verksamheten, utan det blir väldigt upplåst, och det här då genererar ju då att vissa lärosäten har väldigt stora överskott, myndighetskapital som vi säger. Så vi tror ju att om man hade fått blanda de här, så hade till exempel väldigt forskningstunga miljöer som kanske har behov av mer utbildningspengar, de hade kunnat flytta över lite pengar, och tvärtom väldigt utbildningstunga miljöer som till exempel många lärare högskolor idag som vi har, eller lärarutbildningar, de hade ju då kunnat flytta över utbildningsmedel till forskningen för att stärka upp sin vetenskapliga miljö. Så det är en av de stora liksom kostnadsneutrala förslagen som vi brinner väldigt starkt för och hoppas kommer till stånd nu här under kommande forskningsproposition till exempel. Det hade ju varit ett jättebra tillfälle att ta upp den här frågan.
Mm. Vi får väl se. Du säger att helårsstudier, håsen och hoppan, att det borde balanseras om, och kanske inte att helårsprestation ska finnas överhuvudtaget. Det kom nyligen en direktiv till en statlig utredning, nog en bokstavsutredning, som handlar om att man ska titta över anslagssystemet för just de här livslångt lärandeutbildningarna, och att det borde se ut på något annat sätt. Och det är en utredare som har det på sig. Tänker ni att sådana här livslångt lärandeutbildningar måste ha en annan finansieringsmodell än en andra typ av utbildningar som verkar vara regeringens linje nu i det här direktivet?
Ja, det finns ju lite olika förslag som har slängts runt. Bland annat Svenskt Näringsliv förordar ju liksom särskilt livslångt lärandeprislapp. Det har också pratats om sådana här samverkansbonus och liknande om man samverkar med samhället. Vi tror inte på det, utan vi tror ju att boven i dramat här är ju den prestationsbaserade delen av utbildningen. Sen den är ju liksom en bo för alla, men särskilt för då den livslånga lärandeutbildningen. Och det är svårt att veta liksom, vad är livslångt lärande om man ska skapa en sån prislapp. Och då kommer vi tillbaka här ännu en gång. Vem är bäst på att avgöra vad som är livslångt lärande? Jag är övertygad om att det är individen själv som vet bäst vad man behöver för kunskaper för att komma vidare. Och inte då en byråkrat på någon högskolemyndighet. Men vi får se. Det blir spännande att se vad utredningen kommer fram till.
Ja, vi ser fram emot den och forskningspropositionen när den kommer. Tack Jakob.
Tack så jättemycket.
Det var allt från Samhällsvetarpodden den här veckan. Du hittar oss där du hittar andra podcasts. Samhällsvetarpodden görs av Akademikerförbundet SSR, Sveriges ledande samhällsvetarförbund.